Hej och välkomna till De digitala systrarna. Vi håller på med lite tema där vi går igenom den digitala strategin. Så tidigare avsnitt så har vi pratat om den digitala strategin i allmänhet och olika delarna och har tidigare gått igenom inventering och ska nu gå igenom sortera och matcha. Eller hur, Katarina?
Jo, på Digital Do så har vi en strategimodell som vi jobbar efter, en metod. Och i den så delar vi upp den i liksom olika delar och då är det inventering, sortera, matcha, strategin och priolistan. Och vi har ju då gått igenom inventera och sortera och matcha, det gör man helt enkelt när man har inventerat färdigt. När du har inventerat har du kanske haft en workshop. Du har besökt kunder, kundföretag, ställt frågor till folk du jobbar med eller kunder eller liknande. Och nu så sitter du med en hög av insamlad information och ska försöka få någon ordning i det här.
Exakt.
Ja.
Och var börjar man då?
Jo, men man brukar börja med målen. Om man tittar på mål, om det är flera stycken som har fått lista vilka mål man har med verksamheten, affärsmål. Eller om du har gjort det själv. Så kan man också titta på dem och se, är det något av de här målen som man måste ha gjort innan man kan göra nästa steg? Så att det blir lite som en trappa. Ja. Att man, först måste jag knyta skorna, sen kan jag springa med dem. Alltså att man, att det finns steg helt enkelt. Det är ganska vanligt att man säger till exempel att vi ska ha en omsättning på 4 miljoner. Så, varför då? Brukar vi också säga. Varför då? Varför ska du ha det? Jo, det behöver jag därför att. Och där i det här. Jo, jag behöver det därför att. Där får du det riktiga målet. Och omsättningen på 4 miljoner. Det är liksom vägen dit. Så vi har en metod där vi liksom ställer frågan varför ganska många gånger. För att se. Är det här liksom huvudmålet? Eller är det här ett delmål på vägen?
Så vad skulle ett delmål kunna vara på vägen till att få en omsättning på 4 miljoner?
Ja, men det kan ju vara till exempel att du idag säljer via andra återförsäljare. Och då kan ju ett delmål vara att du ska starta en egen säljkanal, en egen webbshop till exempel. Att du ska samarbeta med andra eller ta in fler människor så att ni kan leverera mer om ni säljer tjänster till exempel. Om man har ett konsultbolag, då kanske det också handlar om att det ska finnas fler i stallet för att man ska kunna ta sig an så pass mycket uppdrag. Så där någonstans är ju de huvudsakliga målen. Och då blir det, för att vi vill ju alltid att en digital strategi ska stötta de här målen. De ska hjälpa dig att komma dit, liksom.
Ja.
Så vi har ju en guide för det här, hur man ska göra den digitala strategin. Och då är det här beskrivet och det finns hjälpmedel och se hur man kan strukturera upp sina mål helt enkelt.
Ja. Men när man har hittat sina liksom delmål och huvudmål, vad går man vidare till då?
Jo, man tittar på vilka säljkanaler och produkter, tjänster man säljer så att man får mappa upp det. Det är oftast så att de flesta företag kanske bara använder en eller två säljkanaler. Och att man säljer samma produkter eller tjänster till båda två. Men sen kan det också vara så att till exempel om jag säljer fruktkorgar till arbetsplatser så kanske jag också säljer abonnemang på matkassar till konsumenter. Så att då har man kanske nischat sitt utbud lite mer mot företag. Så att det ska passa dem. Och sen så har man ett annat mot konsument. Mm. Och du kan ju också då ha olika säljkanaler för de här. Du kan ha att du beställer på en webbplats. Det kan ju också vara så att du jobbar som glassbilen ungefär. Eller har en food truck. Eller åker runt till industriområden. Mm. Och så får folk komma ut och köpa frukt av dig. Fruktkorgar.
Uh-huh.
Det där är ju helt beroende på vad du vet ska fungera.
Ja. Ja men verkligen. Men om man då är kanske egenföretagare som precis har startat. Då kanske man liksom bara har en säljkanal.
Ja.
Hoppar man över det steget då eller vad gör man då?
Nej men en digital strategi är till för att stötta din affärsplan. Så att du har ju gjort någon form av affärsplan. Och har du inte svarat på de här frågorna så i inventeringsdelen. Då blir du tvingad att svara på de här frågorna. Man har ju oftast en startposition när man är ny. Där man har tänkt ut att jag ska sälja på en egen webbshop. Eller jag ska få in mina produkter på Amazon eller CD-on. Eller, man har någon slags idé om hur man ska sälja. Och då är det ju där man får börja. Och det är mycket möjligt att när man har hållit på en tid att man får pröva om. Nej, men den här kanalen funkar inte. Jag har fått tänka om. Jag får testa något annat.
Men hur lång tid ska man liksom se framåt? Om vi tänker att jag har startat ett eget företag som säljer, som säljer en produkt. Och jag tänker, nej, men jag ska sälja här via min egen hemsida och liksom marknadsföra det i sociala medier. Men jag har en dröm att en vacker dag så ska det här vara liksom säljas i storskaligt på Amazon. Ska jag liksom, även om jag tänker att det ska ske om 5 år, ska det vara med då i min digitala strategi redan idag?
Ja, men det är här de här delmålen kommer in. Att om du har ett huvudmål som är Amazon om 5 år, då får du tänka också, vad är mina mål på vägen dit? Och då är det ju bra om den digitala strategin i alla fall sen kan stötta ditt arbete 1-1,5, kanske till och med 2 år framåt i tiden.
Mm.
För det kanske, du har inte tid att göra om liksom, tillräckligt ofta.
Nej, men jag kanske inte behöver detaljera vad jag ska göra om 4 år.
Nej, precis. Men då har du gjort de här måltrapporna liksom, för att komma dit upp. Då kan du koncentrera dig på de 2 första stegen i trappan eller liknande.
Ja.
Mm.
Mm.
Absolut.
Okay.
Sen kommer vi in på det som är intressantast. Alltså det absolut mest intressanta. I alla fall om man är så här, en nörd som jag som gillar beteenden. För nu ska man...
Vad är det?
Beteenden. Det är ju liksom det här vad vi gör. Hur vi beter oss när vi ska köpa, hur vi hittar information, hur vi lär oss om nya produkter och tjänster, vad vi blir intresserade av, hur vi visar att vi är intresserade och verkligen ta reda på det. Och i inventeradelen, då har du kanske varit ute hos en kund och kollat hur det funkar, typ praoa en dag som vi sa, man kunde praktisera. Mm. Du har frågat folk du känner, kunder, hur de gör när de ska ta reda på information eller hur deras arbetsdag ser ut. Då får du en ganska bra bild som du kan ta hem och säga att innan ett köp, då beter de sig på det här sättet. Och, är det de själva som identifierar att de har ett problem som de måste lösa? Eller är det jag som måste tala om för dem att de har ett problem? Så man tar reda på de här bitarna och beteendet är ju en väldigt, en generell egenskap som du kanske inte kan säga att en person är medveten om alla gånger.
Okej.
Och det behöver heller inte vara styrt till kön, ålder, liknande saker, utan beteendet är mer de flesta här i målgruppen av våra kunder, de vill köpa sina fruktkorgar på nätet De vill helst få det levererat.
Många pratar ju om att man ska skapa personas när man håller på att kolla på sin liksom, målgrupp och inför en digital strategi. Hur ser du på det?
Ja, men till att börja med så här, persona, det är något som är framtaget för de som utvecklar digitala tjänster och bygger webbplatser och liknande. Då har man gjort användartester och sett att man kan gruppera olika beteenden. Hur man gör när man ska till exempel köpa en vara eller anmäla sig någonstans och liknande. Och så klär man dem som en person och säger den här person 1 som vi kallar för early adopter eller Kajsa. Något, de kommer göra på det här sättet, och de som heter late bloomers, de kommer göra på det här sättet. Men det är hela tiden knutet till användartester som man har gjort, så man vet faktiskt att de här beteendena går att urskilja. Men det som oftast händer när folk gör personas, det är att de egentligen skapar stereotyper. Alltså de, man klär en, man ser ett visst användarbeteende eller man ser en kundgrupp. Och så, ja men till exempel, om man är receptionist och köper frukt till företaget. Ja. Är det ett litet företag som ligger utanför ett storstadsområde, då är det kanske enklare och billigare för den här receptionisten att ta bilen och åka till ICA Maxi, köpa frukt, åka tillbaka och lägga upp den. Det räcker. Det går fortast och är lättast. Medans i en storstad, då är det lättare att beställa på nätet och få det hemlevererat. Eller företagslevererat. Och då är ju det två olika beteenden som man vill möta upp om man ska sälja fruktkorgar. Men däremot så säger det oss väldigt lite om man försöker klä den här receptionisten med egenskaper som hon är mellan 35 och 42. Hon bor i lägenhet. Hon åker kommunalt, har ingen bil. Hon är frånskild. Massa såna här attribut. För det hör inte dit riktigt. Och det är väldigt svårt att göra såna tester där man kan se att de här ställen, att de här egenskaperna stämmer överens med verkligheten. Det blir oftast att man tittar i någon så här statistikkälla på hur många kvinnor jobbar som receptionister. Ja, det är så här många. Om man tittar på kvinnor som bor i den här regionen, vad är de troligast? Gifta, frånskilda, singel? Alltså att man går ut från och försöker skapa någon person som egentligen inte finns i verkligheten.
Det jag tänker lite är att om vi säger att, om vi använder det här receptionistexemplet, så kanske det kan kännas väldigt svårt att när man ska skriva innehåll och sådär, att man då ska skriva till alla receptionister. Men att det är många som pratar om att man ska ha en persona för att det ska vara att du har en person du skriver till, att man gör det lite för sig själv. Så att du kanske tycker det känns lättare att ha en person som är så här, att man liksom låtsas ha en person man skriver till. Mm. Och att man använder personer för det syftet.
Då får man ju tänka till att en digital strategi ska aldrig handla och stötta att du ska skapa innehåll. Det gör du sen.
Nej, så det är liksom någonting som man, personer är någonting som du tycker man kan ha då senare i.
Egentligen inte det liksom, heller. För det skälper mer än det hjälper. Det bästa, det är egentligen att titta på olika scenarier. Alltså, om du ska skapa innehåll till någon senare, när du har gjort strategin och du sen är borta på att du väljer kanaler och vilken kommunikation det ska vara. Det är ju mil bort från det här vi pratar om nu. Men då är det oftast bättre att ändå titta på vad är det för scenarier som finns när man stöter på något problem, alltså som du kan svara upp med. Att istället beskriva det och sen ha med så många olika typer av personer på bilder och allting. För ju fler du kan få som passar in på det här scenariet, desto enklare är det att vara relevant till många. För det är ofta så att man säger så här, ah, men det är receptionisten eller vi vill prata med vdn. Och så om man tar bort det och säger så här, okej, vi vill prata med personen som upplever det här problemet. Och om man då beskriver problemet, då blir det liksom oviktigt. Det är lättare att tilltala folk som oavsett vilket skrivbord de sitter bakom. Är det den som har det här ansvaret eller de som utför det här, då är det ju, då har ju de en chans att känna sig tilltalade av det där.
Ja, men verkligen. Ja, men för jag tror att många också tänker att man ska försöka specificera det så mycket som möjligt för att man säger att man inte ska prata med alla. Nej. Men att det kanske kan vara bättre att kunna prata med de som har ett problem, alla som har ett problem istället för
en person. Försöka hitta den personen. För då hamnar du lätt i i det här fallet en stereotyp som är något som är något som du hittar på liksom.
Mm.
Och då blir det att du koncentrerar dig snarare på saker som kanske inte hjälper eller som inte gör att du når fram ända när du ska skapa din kommunikation. Jag vet inte, men det kan vara lite lättare att ta reda på det här beteendet och koncentrera sig på det. Och då blir inte heller uppgiften så svår. Och det kanske blir att du bara får två målgrupper som beter sig på olika sätt. Eller en stor där alla beter sig på samma sätt. Och det tjänar ju på att ha så få grupperingar som möjligt, eller vad man ska säga.
Ja, verkligen.
Så kan man tänka.
Okay. Men då är det en sak kvar som man ska kika på i det här sortera och matcha. Vad går man vidare med efter det här?
Det sista man behöver göra det är att förstå kundresan. Och en kundresa är när en person från att de får reda på att de har ett problem och tar reda på hur ska jag lösa det här problemet till att också att de kan bli visade något, att man blir uppmärksammad på att någon typ av tjänst eller produkt finns eller ett företag, till att bli intresserad och sen vilja köpa en produkt. Att det finns liksom, vad ska man säga, lite så här generella utstakade vägar som man kan gå som kund. Liksom, från att få reda på att man ska bli intresserad av något till att man faktiskt köper något.
Ja.
Så det finns ju liksom några olika varianter man kan göra där. Och jag har ju tagit fram en guide som man kan hitta på Digital Do's site. Där man får se några exempel på olika kundresor. Och så får man tänka så här, ja men den där passar på mig. Eller nu när jag har sorterat upp kunderna och ser det här. Ja men den där kundresan är det jag ska ta.
Okej.
När man har gjort det, då har man tagit fram pusselbitarna som man behöver för att sen kunna sätta ihop strategin.
Så man kan ta de här mallarna du har och sen liksom tweaka dem och göra dem lite i sina egna?
Ja, precis.
Mm. Gud vad bra. Och den här mallen och den här guiden är helt gratis,
ja,
eller hur?
Ja, precis. Så den kan man ladda ner och kolla på. Och självklart, har man frågor och så är det ju bara att ställa dem. Så svarar jag gärna.
Vart kontaktar man dig då?
Ja, man kan kontakta mig på alltid via podden, Digitala systrarna. Också via digitaldo.se. Och jag finns ju på LinkedIn, Katarina Jönsson. Och Digital Do finns även på Instagram. Digital Do.
Super.
Tre O.
Super. Ja, men jättebra grej att kunna ladda ner det här och få hjälp i att skapa den här digitala strategin. För det är ju många delar som ska falla på plats så att det ska bli rätt liksom.
Det är ju det. Och jag förstår ju också att folk kan inte bli proffs på en gång. Men det här hjälper folk att komma igång och i alla fall kunna göra lite själv. Det tror jag man tjänar på. Speciellt om man är ett litet företag.
Super, och vi blir jätteglada om ni vill prenumerera och betygsätta podden, såklart.
Ja,
Men då tackar vi så jättemycket för den här veckan. Och tack Katarina för att du går igenom allt det här med oss.
Ja, men tack Ebba. Allt är lika roligt.